Ja, det får vi hoppas att det blir. Om inte annat så är det väldigt spännande för mig att komma till er. Tack för förtroendet att få komma till Asklanda. Väldigt, väldigt roligt. Jag har varit här några gånger men oftast åkt förbi. Haft något bröllop i Svenska kyrkan. Sådär. Väldigt fint att få möta er. Just för en månad sedan ungefär så flyttade jag och min familj till trakten kan man säga. Så nu är vi nästan grannar. Vi bor nere vid 42an i närheten av Sävens strand. Jag och min fru, vi längtade efter att bo på landet. Och så hittade vi en liten gård nere vid sjön där. Så tänkte vi, dit flyttar vi. Så det har vi gjort nu. Så att nu är vi grannar på riktigt. Så är det. Till vardags så hänger jag, eller pendlar jag mellan fängelset och förorten. Så att några dagar så är jag i Mariestad på två anstalter som fängelsepastor. Och sen några andra dagar så finns jag på Hulta i Borås som pionjärpastor. Där vi har ett litet församlingsplanteringsprojekt och vi finns där i det sammanhanget. Så det är väldigt spännande. Vi ber en kort bön tillsammans att Gud ska få tala. Jesus, vi tackar dig för den här söndagen. Tack för att du har lovat i ditt ord att du är här. Och när du är här, då kan allt hända. Och då är det på riktigt. Kom och fyll oss med en förväntan på vad du vill göra mitt ibland oss. Och jag ber att du skulle lägga mer av din vision och dina tankar rakt in i våra liv och vår gemenskap så att vi anar mer vad du vill att vi ska leva för. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag vill börja med att säga grattis till ett bra tema som jag såg ni hade den här hösten. Vi ser om vi kan få upp det på vägen. Jesus i centrum för en djupare tro. Jag blev väldigt glad när jag såg den där. Genom djupare tro, genom bibelläsning, genom gemenskap, genom att lyssna till hans tilltal, genom att dela tro, genom att praktisera gåvor och talanger. Väldigt fint, väldigt, väldigt bra. Men ändå så tänkte jag skulle börja med att vara lite jobbig. Är det okej? Jag har sådär lite behov av att ställa frågor. Och det där vet mina barn och ibland tycker de att jag är världens jobbigaste pappa. När jag kommer mina frågor. Men då tänker jag så här, men vad är egentligen då, vad är poängen med en djupare tro? Och vad gör det för skillnad om du och jag liksom upplever att vi har lite djupare tro? Är det bara för att vi ska må lite bättre, för att det ska kännas lite bättre, för att vi ska på något sätt bli lite gladare i livet med Gud, eller för att församlingen ska få växa lite? Men vad är poängen? Om din tro växer, om din tro mognar, djupnar, som jag givetvis hoppas att den ska få göra. Men vad är meningen? Vad är poängen? Vad ska det leda till? Bra fråga, eller? Jobbig fråga? Jag tycker den är otroligt viktig. Och väldigt, väldigt spännande. Och jag tänker att syftet handlar om att Gud har mycket, mycket större tankar för våra liv än vad vi ofta tänker. Och det handlar om att vi ska få på något sätt komma i funktion. Att vi mer och mer ska få bli de vi är skapta att vara. Så att vi på olika sätt får vara med och förverkliga Guds vision för den här världen. För den här tiden. För den här jordkulan som vi lever på. Och därför kanske man skulle kunna formulera det så här. Hur kan du och jag få vara med och skapa en hoppfull rörelse i en till synes hopplös röra? I en hopplös tid. För kan det faktiskt vara så att det är orsaken till att du faktiskt lever? Till att den här församlingen finns här år efter år. Den står stadigt kvar som en fyr ute i ett stormigt hav. För att visa på hopp. För att du och jag får vara med och liksom förkroppsliga ett levande hopp rakt in i den tiden som vi befinner oss i. Ja, jag tror det. Men det låter ju så väldigt stort och det kan låta så prestantiöst. Och ni vet, vi tänker, men vad kan jag bidra med och allt det här? Men jag tänker att ofta handlar det om vardagsunder. Och ganska ofta så missar vi de här. Häromdagen så fick jag ett sms av en kille. Han är 23 år, har liksom hittat in i gemenskapen i Hulta i Borås. Han har ett ganska jobbigt liv. Han har haft lite jobbigt med kompisar och med jobb och skola och sådär. Han brottas ganska mycket med sitt liv och hittar rätt. Och en del som har varit liksom taskiga mot honom har liksom använt hans osäkerhet och så vidare. Men häromdagen så fick jag ett sms av honom. Då skrev han så här: för första gången i mitt liv känns det som jag är på rätt spår. Och sen stod det inte mer. Men jag blev otroligt berörd av de orden. För första gången i hans 23-åriga liv så känner han att han är på rätt spår. Och egentligen så har ju inget märkligt hänt. Utan han har hittat in i en ny gemenskap. Där han känner sig sedd, där han känner sig älskad. Och där han får vara den han är i sin lite annorlunda het som vi alla är, som han också är. Så då. Och vi har fått se andra människor. En kvinna som för något år sedan gick på Hulta torg och letade cigarettfimpar. Det var typ hennes liv. Hon gick där på torget böjd så här och letade cigarettfimpar. En dag möts vi, det var på påskdagen, vi bjuder in henne till gemenskapen. Och hon upplever något nytt. Hon upplever en tro. Hon blir döpt. Och så berättar hon så här: jag har haft en dröm att starta ett café, men det har inte blivit så i mitt liv. Varpå jag säger, men du, kan inte du bli våran kaféföreståndare? Och sen dess har hon tagit hand om fikat varendaste söndag i 1,5 år. Och hon har fått något att leva för. Hon har fått ett sammanhang, en mening. Och nu börjar det hända fina saker med hennes man också, som har fått blivit berörd av ett nytt hopp på ett nytt sätt in i hennes liv. Så jag tänker att det handlar många gånger om små saker, vardagsunder, där du och jag går fram. Och vad var då centrum? Det stod ju på den här centrum, med Jesus i centrum. Men vad var då centrum i Jesu liv? Och läser man i Johannes evangeliet 1:19 så står det så här: det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle komma in i världen. Och han var i världen. Och så står det så här i Johannes 3:16, känner ni till: ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var en som tror på honom ska bli räddad och inte gå under. Det händer något spännande om man byter ut världen mot verklighet. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle komma in i vår verklighet. Han var en del av vår verklighet. Och ty så älskade Gud vår verklighet. Att han blev verklig som människa för att han älskar oss så mycket. Och det här säger något oerhört viktigt om Gud, om Jesus. För Jesus kommer nu till världen, vår verklighet. Och han gör det för att närgånget fejsa och möta hatet, synden, hopplösheten. Och senare väljer han att möta liksom hela den på något sätt samlade djävulskapet och ondskan på sina egna axlar. Och jag brukar tänka att Jesus, han konfronterade ondskan med sin egen mjuka hy, med sin egen mjuka hud. Och han gör det för att vi ska få kunna bli Guds barn, förlåtna, älskade och uppfyllda med det nya livet, med tro, med hopp och kärlek och ljus. Så Jesus väljer alltså att kliva in i matchen. Och detta brukar jag tänka, det är den största undret i den kristna tron och i hela mänskligheten. Att Gud väljer att bli verklig mitt i vår verklighet. Och man kan tänka att Gud, att vår verklighet, det är Guds passion. Vår verklighet, det är Guds passion. Och ibland brukar jag säga det också. Ja, passion för verkligheten. Och jag tror att det är därför jag trivs så bra när jag är på fängelset. För jag känner att jag får vara i verkligheten. Och möta verkliga människor med verkliga utmaningar och behov. Men då tror jag vi också måste ställa den här frågan till oss själva. Vad har vi för förhållande till just verkligheten? Jesus, han valde verkligheten. Han valde att gå in i verkligheten. Men vi väljer oss ibland att akta oss för verkligheten. Att liksom skydda oss från verkligheten. Att gå in i våra egna små bubblor. Gå bort från verkligheten. Vad har du förhållande just till verkligheten? Och för några år sedan så levde en man som heter Anders Carlberg. Jag citerar honom ibland. Han var en brinnande, en engagerad människa. Han var inte uttalat troende eller kristen så, vad jag vet. Det var bland annat han som startade Fryshuset i Stockholm. Han används ibland av lite tillspetsade ord och formuleringar. En gång så sa han så här: kyrkan har matchbollen, men befinner sig inte ens på planen. Och jag tänker att det ligger någonting. Kanske han var, det var taskigt sagt, provocerande sagt. Men jag tror ni har hört värre saker. Jag tror att det ligger någonting i det där. Var finns vi någonstans egentligen? Var håller vi hus? Vad lever vi våra liv? Vad är våran plats? Vad är bortaplanen? I Hulta har vi gjort en liten sammanfattning på något sätt. För att på något sätt sätta ord på att ja, men det är mycket roligare att leva sitt liv på bortaplan. Än på hemmaplan där man är trygg. Det är mycket mer spännande att vara sänd ut. Än att bara gå hemma och harva i sin egen farstu. Så vi har sagt så här: hemma bra, men borta bäst. Vi vänder på det. Det är mycket mer spännande att vara borta. Och jag tror att det här är en extra viktig fråga just i den tiden vi lever i idag. För de senaste åren så har det hänt så mycket i vårt samhälle. Det händer så mycket i världen. Och det är som att vi är många som liksom lite yrvaket har vaknat upp och på något sätt inser: ingenting är ju längre som det ska vara. Eller som vi tycker att det borde vara. Och vi ser det överallt. Vi ser det i samhället. Vi ser det i skolor. Vi ser det i politiken. Vi ser det i utsatta områden. Jag ser det på fängelserna givetvis. Överfulla fängelser. Med mycket frustration. Hopplöshet. Där konflikterna ökar. Personalen går på knäna. Och det är trångt. Alla killar får dela rum. En avdelning till exempel, det finns 8 platser i köket, men de bor 20-25 stycken på avdelningen. På en annan fängelse så har de bara, och det här året så har man tagit in 1220 killar och män på en enda anstalt. Hur många bor i Asklanda? Något bud? 170, just det. Du har koll, underbart. Det är ganska långt kvar upp till 1220. Så vi märker av det här. Men då blir ju också frågan, hur ska vi hantera det här vi ser? Hur ska vi hantera de här utmaningarna? För på något sätt är det ju lätt att vi dras med. Att vi på något sätt tappar tron, vi tappar fotfästet, vi känner att det är kört och så vidare. Vi har kanske inget att komma med eller vad vi nu tänker. Men i Lukas kapitel 21, vers 28 så talar Jesus, och då talar han om den sista tiden. Och han talar om mycket nöd. Han talar om mycket mörker. Han talar om mycket ångest. Människor ska drabbas av ångest inför verkligheten. Och sen avslutar han det här talet med de här orden. När ni ser allt detta, räta på er. Lyft era huvuden, till er befrielse närmar sig. Jag tänker, Jesus ger oss ett helt annat förhållningssätt. Så när vi ser alla de här stora utmaningarna, alla de här problemen, ta inte det som ett tecken på undergång. Ta inte det som ett tecken på att det är kört. Utan ta det som ett tecken på att något nytt är på gång. Att Guds rike är nära. Se, jag gör allting nytt, säger Jesus. Och när vi ser det på det sättet, då kan vi resa på oss. Då kan vi räta på oss. Och då kan vi börja leva ut hopp. Så kära församling, sträck på dig. Res på er. Ni är bärare av hopp. Kliv in på planen. Ni har matchboll. Och Gud vill använda er. För det är hoppet som bor i dig. Det är hoppet som lyser i dina ögon. Det är vad många människor längtar efter. Så var rädd om det ni har. Och jag tänker, nu är också en spännande tid att leva. Trots alla de här utmaningarna, alla de här problemen, så är det faktiskt så att nu är det extra meningsfullt och extra spännande att leva. För när livet är jobbigt och när livet på något sätt kostar på och människor brottas, kanske känner då hopplöshet, uppgivenhet, vad gör man då? Jo, då börjar man ställa de verkliga frågorna. Då börjar man liksom söka efter ljus, efter hopp, efter en förankring som håller när allting annat liksom gungar. Och idag så ropar människor efter hopp. Och det ropas överallt, det ropas i media, det ropas i populärkulturen. Lyssnar på liksom på texter av våra liksom kända artister, så ser det otroligt mycket av rop efter tro, efter hopp, existentiella frågor. Men vem hör ropet? Har vi blivit döva? Eller hör vi tidens rop efter tro, efter hopp, efter mening och sanning? För ett tag sedan så fick jag en inbjudan från Ekumeniakyrkan. Och det är alltid roligt med inbjudningar. Det är kul när man blir inbjuden sådär. Och jag tänkte, det var ju bra. Men sen föll modet ganska. Det handlar om 12 olika samlingar. Och så tänkte jag, det här blir spännande att se vad som är på gång. Och så läste jag vad det skulle handla om. Regional organisering. Kyrkokonferensen framöver, stadgar för samfund och församlingar. Och när jag läste det är säkert jätteviktigt. Men jag blev så ledsen. Nu skulle man göra 12 stycken viktiga samlingar över hela vårt land. Nu när världen står i brand och människor går under av missmod. Ja, men då inbjuder Ekumeniakyrkan till intern organisation och struktur. Och jag blev så ledsen. Är det här vad vi ska hålla på med mitt i den här tiden? Tänk om temat var typ, hur kan vi få vara med och skapa hopp i en hopplös värld? Nej, det handlade om våra frågor, organisation och struktur. Och det blev också ett tecken på att vår kyrka är institutionsskadad. Det där pratar vi ibland om människor som har suttit på institution för länge. Då kan man bli institutionsskadad. Och jag tror att våran kyrka har blivit institutionsskadad. Och nu är det tid för oss att hitta tillbaks till rörelsen. Och vill vi skapa en rörelse av tro och hopp och kraft, ja, men då kommer Guds rike att bli förverkligat. Vi kommer tillbaka till det.
Så att jag tror att tiden är inne för en ny rörelse där du och jag går fram. Där församlingen står och där vi finns. Och det här kan vi göra på många olika sätt, i många olika sammanhang. För vi är ju så olika och vi lever våra liv i olika sociologier och vi har olika jobb och så vidare. Jag valde att till exempel på en av den här anstalten som de hade tagit emot 1220 killar, så valde jag att starta måndagsgruppen. Och det är ett väldigt enkelt koncept. Vi gör egentligen några saker. Vi käkar en kaka. Vi dricker lite kaffe eller choklad. I det rummet finns det också en sån här automat. Så killarna får välja vad de vill ha. Och det enda platsen på anstalten den finns en sån. Så de tycker det är lite kul att få välja vad man vill ha själv. Och sen efter det så läser vi om Jesus. Vi sjunger en lovsång och sen samtalar vi. Och det kommer så många killar. De muslimska killarna kommer. Killarna som inte vet vad de tror. De andra killarna kommer kväll efter kväll. Och det är lite av veckans höjdpunkt, måndagsgruppen. Efter ett tag börjar kriminalvården och knorra. De säger, du är för många. Du får inte vara så många. Du får inte vara själv med så många killar nere i källaren. För grejen är, när jag har... Alltså då sådär, vi kallar det då för nav, det kallar för nämnden för andlig vård. Alltså det är en slags navsamling. Men den heter måndagsgruppen. Killarna kallar det för kyrkan. Är det någon kyrka idag, säger de. Men kriminalvården började knorra. För när vi har de här samlingarna så får det inte vara några vårdare i rummet. Och det är en viktig tanke, för killarna ska liksom känna att nu får de en slags fristad från kriminalvården. De är ju givetvis... på fängelset, men på något sätt i rummet så finns då inga kriminalvårdare. Men de tyckte att det var för många killar i rummet. Så att då förstod jag, nu har vi problem. Och säkerhet kommer alltid på första agenda. Så tänker jag, nu kommer de lägga ner det här. Men då säger de istället, nej men vad tror du David, är det okej om du får ha två grupper istället? Ja, det blir bra, säger jag. Så att nu kommer det ungefär 40-50 killar varje måndagkväll. Och det enda vi gör, vi läser en text om Jesus och vad Jesus har gjort. Och så pratar vi om det. Och så ber vi tillsammans. Och det är så intressant att se vad som händer. Ett sånt enkelt koncept. Men det är egentligen, nu har jag hållit på i säkert 2,5 år. Det är bara en kväll. Det är liksom... typ gled ifrån mig och det blev liksom lite sådär tramsigt. Ungefär som man kan känna typ en misslyckad konfalektion ungefär. Men annars så har vi upplevt varje kväll att det landar i allvar. Och man ser i ögonen att det här händer någonting. Och en kille som har varit intagen i 2 år. Han vittnade här om kvällen vad de här samlingarna har betytt för honom. Så det är bara ett exempel. Du och jag på olika sätt får vara med och skapa hopp i en till synes hopplös tid. Och när jag bjuder med de här killarna, och det är också intressant när man liksom välkomnar oss och in i det här. Vill du vara en del av den här rörelsen? Då blir de ofta så berörda. För de är inte vana att någon tror på dem. Att de blir inbjuden i något hoppfullt. För de har så många gånger fått höra att de är ett problem. De har blivit stämplade. De har fått känna och höra att du är körd. Du är hopplös. Men när de får inbjudan att bli del av en hoppfull rörelse så händer någonting. Och jag vore orättvis om jag inte bjöd med dig i den rörelsen också. Vill du vara med i denna rörelse? En ny rörelse. En ny gammal rörelse. Där vi får vara med och skapa hopp. I en hopplös tid. Och att jag väljer just ordet rörelse. Låt mig bara få säga något kort om det också till slut. Det hänger samman med det här som jag sa med institutionsskadad. Och jag tror att det är tiden inne att vi får tillbaks rörelseenergin. Och går man till Jesus så kallar Jesus den här rörelsen för Guds rike eller himmelriket. Och han säger, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Då ska ni få allt det andra också.
Och läser vi sen vår fader, så är det här kommer liksom först. Vår fader, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som den sker i himlen. Så våra böner, våra ambitioner, vårt sökande handlar alltså om en rörelse som, där vi får dra ner himlen till jorden. Alltså en process där jorden får transformeras till att bli mer himmelrik. Och det är målet med allt vi är och med det som vi gör. Att världen, verkligheten ska få mer och mer transformeras, omformas till att bli lik himlen, himmelriket. Men hur då? Tänker kanske någon av er. Hur kan det här ske? Jag vill vara med. Jag tror att vi behöver mer av det här. Och bara skicka med tre enkla formuleringar. Börja med att omfamna ljuset. Lev ett liv där du väljer att omfamna ljuset. Sök ljuset. Sök Jesus. Sök det goda. Lev i gemenskapen. Ha en mentor som får coacha dig. Lev i Bibeln regelbundet. Så att du lever i ljuset. Fäster blicken på det goda. För då kommer hända någonting med dina ögon. Men möt också mörkret. Det kanske låter konstigt. Men möt mörkret. Gör som Jesus gjorde. Lämna din egen trygga plats och kliv in i verkligheten och våga möta ångesten, tårarna, människor som kanske lider och du kanske känner att ångesten kryper under skinnet på dig och du känner jag har ju inget att ge här, jag har inget att säga, alla mina svar bara låter som torra fnösken, men din närvaro kanske det som kommer göra skillnaden mellan liv och död. Våga stanna kvar där människor lider. Gå inte därifrån. Utan stanna kvar. Våga möta mörkret. Det tredje, inventera dina resurser. För att vi ska kunna göra skillnad så behöver vi ju veta vad vi har. Vad vi har för gåvor, vad vi har för talanger, vad vi har för specialkompetens. Älskar du att be för sjuka eller för att lära människor snickra? Ja, det är ju en otrolig skillnad, men båda gåvorna är lika viktiga. Vad kan du göra? Vad kan du bidra med? Vad har du för resurser? Till exempel har du ett attefallshus eller en liten stuga som står tom i din trädgård. Du kan göra skillnaden mellan liv och död för någon människa som inte har någon trygg plats att bo på. Eller har du ett eget företag? Har du en bondgård? Driver du näringsverksamhet? Vem anställer du? Även där kan du få vara med och göra skillnad mellan liv och död. Så inventera dina resurser. Och tänk att ni också som församling. Vad har vi som församling som resurser? Och hur kan alla de här församlingarna som finns i denna rika församling, för ni är en rik församling på väldigt, väldigt mycket. Hur kan det få bli till en resurs för Sverige? Långt utanför Asklanda. Tänk inte bara på er by, på ert sammanhang. Lyft på blicken. Hur kan er församling få bli en resurs för vårt land? Vi ber tillsammans. Jesus, än en gång tackar vi för att du är levande och blev levande. Du valde att bli levande, verklig, en del av våra liv. Av vår glädje, men också av våra tårar. Jesus, hjälp oss att gråta med människor som gråter. Hjälp oss att skratta med människor som skrattar. Hjälp oss att kliva fram. Kliva in så att vi får vara med och gestalta hopp så att vi får bli ett ställföreträdande hopp för människor som lever i hopplöshet. I Jesu namn. Amen.